Noblesse oblige, skriven av Sten Wennerström, inläst av Micho Batalov för Saga. 1. Vi närmar oss London i hög fart med destination Paddington Station. Är du jättegullig att räcka mig den där? Min stolsgranne på det tystgående Heathrow Express pekade på en ovanlig avlång väska som hon lagt högst upp på bagagehyllan. Jag sträckte mig upp och överlämnade. Det var ett tungt etui. Ett sånt man förvarar dyrbara vapen i. Jag visste det eftersom det fanns en liten silverplakett på fodralet med namnet James Purdy & Sons. Firman i fråga drev en legendarisk verksamhet i hjärtat av Mayfair, dit de betitlade engelska markägarna gick för att beställa allt vad som hörde jakten till. Därifrån kom man inte ut med en påse, utan med en väntetid om man nu överhuvudtaget var så simpel att man gick dit själv. Jag kunde inte föreställa mig att ägarinnan till vapnet på hyllan hade satt sin dyra fot på Purdy's. Sagda stolsgranne hette Marianne och var väninna till en av mina närmaste vänner. Rutger. Den senare hade till livsuppgift, som arvtagare till Vallo slott i Södermanland, att förvalta det omfattande godset vidare åt nästa generation i egenskap av fideikommissarie. Så hade det sett ut i familjen sedan 1818. Rutger hade till yttermera visso stått värd för mitt och Karolins överdådiga bröllop där Marianne var en av drygt 100 gäster. Våra vägar skulle skiljas i olika transporter utanför stationsbyggnaden. Marianne hämtades i en skinande mörkgrön Bentley. Själv tog en taxi. Ja, olika faller ödets lotter. Jag hade inget att klaga på eftersom min färd slutade i en juniorsvit på The Rubens mittemot Buckingham Palace. Mariannes chaufför skulle öppna bakdörren åt henne utanför hemmet på 56 Cadogan Place. Det var ett rätt anonymt stadspalats i mitten av en lång rad vita, viktorianska fastigheter som vette mot en park i det fashionabla Belgravia. Interiörerna bakom de blanksvarta portarna avslöjade dock verkligheter som kunde förefalla nog så overkliga för den gemene betraktaren. Lite snobbigt var det att inte erbjuda mig skjuts, men hon behövde väl sin avskildhet på vägen hem i baksätets krämfärgade läder. Med telefon och kanske ett glas kall champagne på det utfällda valnötsbordet. Hon hade omgivit sig med den där nivån på levnadsstandard ända sedan hon gifte sig med Leonard Parker Scott. Denna hade i sin krafts dagar på 50- och 60-talen letat olja åt det arabiska ledarskapet på alla platser där dessa gav sig till känna. Leonard var därtill fallen efter en av The Ruling Families i England, med allt vad det medförde i form av hus, landområden och sociala nätverk. Marians och Leonards vägar hade korsats vid en juridisk tvist, där hon hade varit en i teamet på Leonards sida. Hennes specialitet var juridiken omkring gränsdragning mellan nationer, säkert ett smalt fält inom juridiken men nog så komplicerat och lönsamt. Kärlek tycks ha framsprungit, deras stora åldersskillnad till trots. Lyckan blev allt för kort. Leonard dog plötsligt. 2. Marianne hade bjudit in mig på ett glas lite senare samma eftermiddag. Jag ville verkligen tacka nej, men tackade av någon anledning ändå ja. Jag var trött och behövde vara pigg och utvilad till mitt möte med Harold Banks dagen därpå. Jag hade kommit till London för att träffa denne Banks på Rutgers envetna rekommendationer. Hans specialitet var att lagra nya årgångar av buteljerade franska kvalitetsviner. Min tanke var att köpa kvantiteter av Bordeaux som Chateau Margaux, Chateau Trottinois, Chateau Uzun, Chateau Fijac och Smishut Lafitte. Kör upp alltihop till Harrods lager i London och sedan efter viss mognadstid auktionssälja beståndet bit för bit. Var systembolaget intresserat kunde jag alltid leverera dessa rariteter i små upplagor till utvalda butiker. Jag hade också gjort en liten marknadsundersökning bland de bättre Stockholmskrogarna och fått ett i alla fall artigt intresse tillbaka.